Och jag ska läsa från första Korintherbrevet, första kapitel, vers 10-13. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det ett Paulus namn ni döptes? Och så ska vi läsa ifrån Johannes evangeliet, det 17 kapitlet, vers 18-23. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
Det är intressanta texter, kraftfulla texter, viktiga texter. Jesus, han har haft ett ganska långt avskedstal. Det här avskedstalet börjar i kapitel 14 med orden: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. De här orden tror jag är extra viktiga för oss just idag. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag är själv och det är ingen runt omkring mig, då finns det större utrymme för oro och tvivel. Tvivel på mig själv, på mina vänner och även på Gud. Ni vet det där när man vaknar klockan 3-4 på natten och det är mycket oro som snurrar i huvudet och i magen. Sen när ljuset kommer och man får möjlighet att sätta ord på den där oron, det där som skaver, det där som gör ont, då helt plötsligt så inser man att det där som var så otroligt stort och gigantiskt klockan 3-4 på morgonen, ja, men det kanske inte var så stort ändå. Jag har fått sätta ord på det. Och om jag har tur så har jag haft någon som verkligen har fått lyssna på det jag säger. Och oro och frid, det är två motsatser. Och Jesus, han berättar att i de här avskedstalet att frid på riktigt finns hos honom. Och att anden ska hjälpa oss. Friden finns hos Gud. Det här med att vara skild från andra, det är nog inget som är att rekommendera. Och Jesus, han fortsätter att berätta bilden om vinstocken. De här grenarna som är fästa vid stammen. Grenarna sitter fast i vinstocken och de sitter relativt sett nära varandra. När du skär bort en gren, så även om du stoppar den i vatten, så klarar den sig inte särskilt länge. Framförallt bär den ingen frukt. grenen måste sitta fast. Och då kan man inte tycka att grenarna, de andra grenarna är i vägen, eller att de andra grenarna inte är något att ha. De grenarna hör till vinstocken. Sen kommer den här utmaningen att vi ska älska varandra. Och där finns också en förklaring. Om vi stannar kvar finns det en glädje som är något annat än den glädje man kan få när man lyssnar till Galenskaparna eller något annat som kan roa oss för en kort stund. Och i Bibel 2000 finns det en rubrik som är älska varandra. Det är en ömsesidighet. Varandra. Det är inte enkelriktat. Och Jesus fortsätter med att säga att när han lämnar så ska han sända hjälparen. Och den här hjälparen, den kan också översättas med den pålitliga vännen, rådgivaren eller advokaten. Så det Jesus säger är att vi inte behöver oroa oss och att vi ska få del av hans frid. Han berättar att vi ska vara rotade, fästa vid Jesus. Och vi får uppmaningen att älska varandra. Och återigen att vi ska få en hjälpare. Men det här med att oroa sig, det är inte lätt att sluta oroa sig. Och det är många gånger svårt det här att älska varandra. Så det är nog en ganska viktig poäng att vi ska få en hjälpare. Att hjälparen ska komma. När det här talet är slut så går Jesus över till att be för sina vänner. Men inte bara för de lärjungar som var då, utan han säger, han ber, men jag ber inte bara för dem utan för alla som kommer att tro på mig genom deras ord. Vet du, Jesus ber för oss. Den bönen gäller nu, idag. Och det här är en stark bön. En viktig bön. I Matteus 28 finns ett ställe som vi brukar kalla missionsbefallningen. Jag gillar ju inte det där uttrycket med befallning, men det är det vi kallar det för. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Men det här är också en missionsbefallning vi har. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Lyssna nu. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Genom vårt sätt, genom att Gud har älskat oss och den kärleken kan strömma vidare, kan människor få syn på Gud. Den är lite skarp, tycker jag. Men den här härligheten, vad är det för något nu då? Det är hjälparen. Vi klarar inte av att vara de här bönesvaren utan hjälparen. Och den här enheten, den är så viktig att den kopplas till att människor kommer till tro genom att vi älskar. Paulus, han skriver så här i Efesierbrevet: jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Nu är vi till Paulus, en av hans käpphästar. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Det som vi hörde tidigare, inte har Kristus blivit delad. Kristus är en, är ett. Joakim Argerius, en av kyrkoledarna i Ekumeniakyrkan, han skrev så här i Sändaren för något år sedan. Det här med vikten av enhet och just utgångspunkten i Efesiebrevet. Han skrev: lägg märke till att när Paulus skriver om enhet är det något som vi har att bevara. Det där är viktigt. Enheten mellan oss som tror är en given utgångspunkt och ingenting som du och jag behöver skapa genom att komma överens om alla lärosatser. Lärans väg till enhet kommer vi aldrig att nå. Det är en återvändsgränd eftersom enhet inte är samma sak som enighet. Enhet står inte heller i motsats till mångfald. Gud är en och samtidigt tre, utan konflikt. Denna enhet gäller inte bara de som tror. Det rymmer alla människor. Det är det som gör formuleringen i nattvarden så hoppfull och förpliktande. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Det är ett fundamentalt förhållningssätt i livet. Ett tecken att sträva efter. Enheten är grundläggande för ett kristet liv. Om det är först och främst i mitt liv som detta drama utspelar sig med de människor jag möter i min vardag. Det är ingen enkel uppgift, men jag kan välja att vilja sträva efter att i någon mån bli ett profetiskt tecken genom det liv jag lever. Och därför ber jag: Gud, låt ditt liv bli mitt liv. Att bevara enheten. Vi ska inte bli lika. Det skulle inte funka någonstans. Vi är olika. Vi är skapade olika. Vi har olika temperament. Vi har olika sätt att uttrycka oss. Det är inte det handlar om. Paulus pratar om kroppen med många olika delar, men som hålls ihop av huvudet Jesus. Diablos, splittraren. Den är väldigt påtagligt synlig i samhället, men även i församlingen. Vi är olika, tycker olika, beter oss olika, säger saker på fel sätt, missförstår varann. Men i församlingen har vi våra syskon. Vi kan försöka säga upp bekantskapen. Det går ju. Men det är fortfarande våra syskon. Och det kommer vi inte undan. Ibland kanske det är så att vi behöver komma överens om att vi inte är överens. Men trots det fortsätta vara kvar i gemenskapen. Och jag tycker nog att det här med Paulus beskrivning, den är lite humoristisk ändå. Och jag citerar mest The Message. Låt mig göra det helt klart. Ni måste hålla sams med varandra. Ni måste lära er visa varandra hänsyn och hitta ett sätt att leva tillsammans. Ni delar upp er i lag så att somliga av er hejar på Paulus, andra på Apollos. Vissa håller på Petrus och andra på Messias. Har Messias styckats i små bitar så att alla kan vörda sin alldeles egna lilla heliga relik? Det var en version på det som Kerstin läste tidigare i gudstjänsten. Vi kanske inte delar upp oss på så sätt. Men när vi möts i olika konstellationer är det lätt att vi lyfter fram det som är viktigt just för mig. Min käpphäst. Vi kanske har författare som betyder mycket för oss och som vi beskriver saker på alldeles förträffligt sätt. Och så hävdar vi att ja, men den författaren, där finns sanningen. Eller en predikant, ett samfund. Eller en viss tolkning av ett visst bibelställe ska tolkas på rätt sätt. Eller att vissa bibelord får vara överordnade andra bibelord. Och så sätter man dem mot varandra. Jesus ber att vi ska få hjälp med det här. Hjälparen ska komma. Jag tror Jesus var otroligt medveten om att vi inte är kapabla att hålla enheten på egen hand. För att klara det krävs lyhördhet och ödmjukhet. Lyhördhet för anden och en villighet att ge avkall på mina käpphästar. Enheten är en livsviktig utmaning för mig som är Jesu efterföljare. För mig som församlingsmedlem och för mig som en del av Kristi kropp i Mölndal och i Sverige och i världen. Vad är det vi ska vara eniga om? Det är det Paulus försöker förklara för korintierna. Evangelium handlar om att Jesus blev korsfäst. Han uppstod, har farit i himlen och har förberett för att vi ska få komma efter. Och han ska komma tillbaka. Vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst. Det är det vi ska vara eniga om. Ni vet den här lågan. Det är det vi ska vara eniga om. Och att vi är kopplade till Jesus vinstocken. För det är där vi kan få liv. Jag behöver inte kämpa själv och slita, utan jag får hämta kraften där den finns. Eller som Paulus liknelse om kroppen. Jag behöver inte göra allt. För det finns massa andra lemmar som gör saker som jag inte ska lägga mig i överhuvudtaget. Jag behöver göra min del. Om den är stor eller liten, synlig eller osynlig, det spelar ingen roll. Den är lika viktig i alla fall. För den gåvan ska jag dela med mig av. Den ska jag inte hålla för mig själv. Och den gåvan behövs för att kroppen ska fungera. Håll fast vid Jesus. Be om den heliga andes hjälp och be om kraft att hålla ihop, att vara en enhet. Inte låta splittraren sprida ut oss. I onsdags på veckomässan så berättade jag att jag blev väldigt berörd av en sång vi sjöng förra söndagen i Fässbergs kyrka. Det är en sång som vi ofta sjunger här i Bifrostkyrkan. Sätt våra hjärtan i brand, vi vill följa dig. Och så det är en del av refrängen och sen slutet av den andra versen. Herre, hjälp oss att inte ge vika. Jag vet inte vad du bär med dig in i vårt nattvardsfirande. Den här tiden då vi får tid för egen reflektion, för bön, för sång, för förbön. Men jag kommer att ta med mig den här bönen. Att Gud måtte sätta mitt hjärta i brand. För min skull. För församlingens skull. För Mölndals skull. Att mitt hjärta ska sättas i brand. Så att jag kan se på syskon med kärlek och värme utan att döma. Att jag kan få vara en del i att förhindra splittring. Vi ska fira nattvard. Vi ska sjunga en sång som handlar om nattvarden. Och då tänker jag att vi kanske kan höra om barnen är redo att komma in också.